God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Vi ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrkan med Håkan Sundliden. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Ja, det här blir det sista programmet med Romarbrevet som vi får höra. Och det är del 57. Och det är det sista programmet som kommer att nyproduceras här med bibelförklaringar. Men var inte orolig, vi kommer inte sluta att sända på måndagar, utan vi kommer att börja om igen, så att säga, från början. Och få lyssna till Matteus evangeliet nästa vecka. Och det är då Håkans bibelförklaringar över Matteus evangeliet. Men nu då Håkan och sista delen av Romarbrevet.
Herre, så tackar vi dig för att du har visat dig för oss genom ditt ord och genom din ande. Tack för att du verkar ibland oss och du vill fortsätta ditt verk så att vi kan ära dig, tillbe dig och ära dig. Nu ber vi att den här stunden skulle få vara en stund där vi får lära känna dig allt bättre. Herre, fortsätt du att tala in i vårt innersta. Låt oss få byggas upp på vår allra heligaste tro. Den som du en gång för alltid har överlämnat till dina apostlar. Tack för att vi har fått del av deras vittnesbörd om dig. Herre, vi överlåter oss själva i dina händer. Amen. Jo, som sagt, det måste nog bli den sista gången idag. Okej, vi är alltså i Romarbrevet 16 kapitel, den 8 versen. Hälsa Ampliatus, min älskade i Herren. Hälsa Urbanus, vår medarbetare i Kristus, och min älskade Stachys. Hälsa Apelles, den i Kristus beprövade. Det här är ju namn som inte är så lätta för oss att identifiera. Och de är ju okända. Men Ampliatus, Urbanus var vanliga slavnamn. Som kan mycket väl ha varit goda kristna bröder som har ingått, så att säga, i något av de här hushållen. Det räknas ju upp åtminstone 5 stycken hushåll eller husförsamlingar bara i det här kapitlet. Vi har ju redan nämnt den som står i 5 versen. Den som förestods av Priska och Aquila. Vi vet inte hur många som ingick i den där gemenskapen, den där koinonian. Men man kan föreställa sig kanske en 30-40 stycken. Någonting sånt. De samlades ju i det hus där det fanns plats. Och på den tiden så byggdes ju husen också på ett sånt sätt. Så att det är möjligt att man kunde vara på flera våningar. Eller om det fanns någon gård till det hela. Jag har svårt att tänka mig det när jag tänker efter en gång till. För just i Rom så var det så oerhört tätt bebyggt. Men hur som helst talas det om en husförsamling. Sen så står det där, vi får ta det om Aristobulus. Det är alltså i vers... Ja, just det, det är 10b. Hälsa de som hör till Aristobulus familj, eller oikos. Och då lägger vi märke till att han hälsar inte till Aristobulus. Utan han hälsar till de som tillhör Aristobulus. Och det är inte riktigt samma sak. Utan de som tillhör honom, det betyder alltså att här ingår då ett antal personer i Aristobulus hushåll. Den här Aristobulus kan mycket väl ha varit en icke-kristen. Han kunde ha varit en icke-levande person också. Men han hade fortfarande, så att säga, gett namn då till de som hörde till hans sammanhang. Det finns någon som spekulerar i att han skulle ha varit en slav i det kejserliga hushållet. Som hade tydligen olika namn. Och så finns det en tanke, en spekulation som åtminstone kan återge. Ni kanske kommer ihåg att i Apostlagärningarna 12 så berättas det om en Herodes Agrippa, den första. Det står bara Herodes i vår text, men i noten så kan man se att det är Herodes Agrippa, den första. Den där Herodes Agrippa, den första, var alltså barnbarn till Herodes den store. Han växte upp i Rom, utbildades i Rom innan han fick den här tjänsten i Israel, eller i Jerusalem, som ståthållare där. Men han hade en bror som hette Aristobulus. Och då finns det de som har spekulerat i att det här skulle kunna vara en bror till Herodes Agrippa den första. Så att även om Aristobulus själv var död vid den här tiden, så kan det ändå ha fått ge ett namn åt hans hushåll. Och det är väl det som är intressant med den där spekulationen, förutom släktbandet med Herodes. Men om det skulle vara så att det är den Aristobulus, då kan han varit en av de allra första som blev kristna i Rom. För då hade han ju direkt kontakter med Jerusalem, med sina morföräldrar eller farföräldrar i Jerusalem. Och har säkert varit i Jerusalem regelbundet också. Och därifrån kunnat fått den här kontakten. Bland de första som har fått evangeliet från Jerusalem. Men som sagt, det där är bara spekulationer. Men man har väl hittat några texter att det fanns en Aristobulus med det där namnet. Sen så står det då vidare i vers 11. Hälsa min landsman Herodion. Hälsa då min Narcissus familj som tillhör Herren. Och där står det på samma sätt som det stod om Aristobulus. Det står inte att han hälsar till Narcissus, utan det står att han ska hälsa till dem som tillhör Narcissus. För det är samma, så att säga, formulering i den grekiska texten. Och då har man ju undrat vem den där skulle kunna vara, Narcissus. Och så har man hittat i andra texter då att det fanns en Narcissus som var sekreterare hos kejsar Claudius. Det var han, kejsar Claudius, som visade ut alla judarna från Rom år 49. Men som sedan dog år 54. Och om det skulle varit den där Narcissus som var sekreterare där, då berättas det om honom att när kejsar Nero tillträdde, så att han fick byta kejsare så att säga, så dömdes han till att begå självmord. Det är ju ett ganska raffinerat sätt att göra sig av med folk. Det var inte bara så att man avrättade dem, utan man kunde döma dem till självmord också. Och den här Narcissus skulle alltså ha varit en sån som dömdes till självmord. Så även om han inte levde nu, så skulle det fortfarande kunna vara Narcissus hushåll. Den gruppen av människor. Men som sagt, det är också spekulationer. Men det är ju det man har sysslat med när man har läst de här, alla de här namnen. Så har ju forskarna naturligtvis undrat, försökt att identifiera de här personerna, vilka det kan vara. Och en del har varit ganska enkla att identifiera, och andra har varit helt omöjligt. Det står i vers 12. Hälsa Tryfena och Tryfosa som arbetar i Herren. De brukar betraktas som två stycken systrar, de där. Men mer än så vet man egentligen inte om dem. Och sen står det vidare. Hälsa den älskade Persis som har arbetat mycket i Herren. Hon är också okänd för oss. Hälsa Rufus som är utvald i Herren, och hans mor som är en mor också för mig. Där finns det några intressanta kopplingar, eller åtminstone tankar. Om man slår upp i Markus 15:21. Och det som jag säger nu, eller den här tanken eller teorin, vad man ska kalla det, den bygger till dels på att Markus evangeliet är förmodligen författat av Markus, men skrivet i Rom. För Markus var ju i Rom tillsammans med Paulus. Det kan vi veta från andra ställen. Så då skulle han naturligtvis ha känt till den här Rufus i Rom. Och fått sin information ifrån den där Rufus. Det står i Markus 15, vad sa han nu, 21 va? När Jesus ska korsfästas. Simon från Kyrene, Alexanders och Rufus far, kom just in från landet. Honom tvingade de att bära Jesu kors och så vidare. Så det skulle alltså varit Rufus far som hade burit Jesu kors. Och om det hade varit så och Rufus bodde i Rom, så finns det väl stor sannolikhet att Markus hade känt till den här Rufus. Och därför också nämnt om honom i Markus evangeliet. Haft inte bara information från, utan kanske också kontakt med. De kanske tillhörde samma husförsamling till och med. Vem vet? Modern nämns här också, Rufus och hans mor. Så modern lär ha betytt en hel del för de kristna. Och det kan man tänka sig ifall fadern var den som hade burit korset. Att modern också hade varit, haft en position så att säga i den första kristna församlingen. Och Paulus skriver att hans mor är som en mor också för mig. Sen har jag lite material här ifrån en del legender som man också får ta med en nypa salt. Men det sägs att den här Rufus, han skulle sedan ha blivit biskop i Tebes. Och då visste inte jag var Tebes ligger, så jag slog upp det i någon uppslagsbok. Men det finns ju tre olika, jag kunde tyvärr inte identifiera vilken Tebes det blev till sist. Men de här raderna visar att de var ganska många kristna i Rom som Paulus kände fast han inte hade varit där. Ganska många kristna som hade relationer på olika sätt till varandra och till andra. Sen kommer vi då till vers 14. Hälsa Asynkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas och bröderna hos dem. Den sista ordsvängningen där, och bröderna hos dem. Alltså räknar upp 1, 2, 3, 4, 5 stycken och sen bröderna hos dem. Det talar också för att det skulle finnas en gemenskap, en särskild gemenskap mellan dem där. Att de skulle ha tillhört en och samma husförsamling. I sådana fall är det den fjärde husförsamlingen som vi läser om här. Men eftersom vi inte har husförsamlingar på det sättet i vår tradition, tvärtom har vi ju till och från förbjudit sådana, så ser man kanske inte det. Men när man fördjupar sig i texten så ser man ganska tydligt att de levde i gemenskaper om 20, 30, 40, 50 personer och att de samlades regelbundet till gudstjänst. Det finns två stycken kyrkofäder som ni känner vid namn, en som heter Origenes och en annan som heter Eusebius. Båda de hävdar att den där Hermas som är omnämnd här är densamma som Hermas herden. Och nu kanske ni inte har hört talas om Hermas herden, det kan jag inte utgå från. Men han har skrivit ett brev, en liten skrift som finns bevarad i vad vi kallar för de apostoliska fäderna. Vi har ju apostlarna förstås, men så har vi de apostoliska fäderna. Det är generationen efter apostlarna. Och de här namnen, Hermas till exempel, hörde ju dit. Och det finns skrifter bevarade också från dem. Bland annat en bok som heter Hermas herden. Finns översatt till svenska förresten, så den kan man läsa. Sen så talas det då om ytterligare en husförsamling. För det är väl så man måste förstå det här när det står i vers 15. Hälsa Philologus och Julia, Nerevs och hans syster, Olympas och alla heliga hos dem. Så har man ytterligare en gemenskapskrets. Nu har vi pekat ut här, för jag tycker det är intressant också för oss att här finns åtminstone fem stycken då förmodade husförsamlingar. Men som jag sa inledningsvis, så räknar man nog med det dubbla antalet husförsamlingar i Rom vid den här tiden. 10, 12, 13 stycken, någonting sånt va. Man gör ju grova uppskattningar och det där bygger man på olika sätt. Men låt säga att det fanns uppemot 1000 eller knappt 1000 kristna vid den här tiden. Fördelade på det sättet. Och så avslutar han då vers 16. Hälsa varandra med en helig kyss. Och precis på samma sätt avslutar han första Thessalonikerbrevet 5:26. Första Korintierbrevet 16 vers 20. Andra Korintierbrevet 13 vers 12. Så talas det om en helig kyss, och nu var det väl ett vanligt sätt att hälsa på varandra vid den här tiden. Men när det står helig kyss så förmodar man att det användes i gudstjänsten. Alltså det vi kallar för fridshälsningen. Och vi som är lite inkopplade nu på den här ökenmässan som är tänkt att vi ska börja fira här i Värnamo. Den liturgin är från 300-talet och i den så förekom den här heliga kyssen. Nu kan jag inte visa det på inspelningen, så syns det inte. Men om jag säger det, så tar man varandra i handen och så är det som för man sina händer mot munnen som en slängkyss ungefär. Och så håller man ut händerna så. Och det här är en så kallad orantställning i liturgisk mening. Alltså en ställning, en gest som man har när man ber. Paulus talar om att vi ska be med upplyftade händer. Så det blir så att man tar varandra händerna, kysser på munnen och gör en orantställning. Så tror man att det har gått till. Åtminstone gick det till så på 300-talet. Så det finns ju skäl att tro att man kanske gjorde det också vid den här tiden när Paulus skriver sitt brev. Alla Kristi församlingar hälsar er, skriver han till sist där i 16:e versen. Alla Kristi församlingar, det är alltså den östra delen av Romarriket. Det som Paulus har talat om och sagt att han är färdig så att säga med sin mission i det området. Sen kommer vi till ett allvarligare stycke, vers 17 till och med vers 20. Jag uppmanar er bröder och systrar att se upp för dem som skapar splittring och väcker anstöt mot den lära som ni har fått undervisning i. Håll er borta från dem. För sådana människor tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk. Och med fina ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor. Men er lydnad är ju känd av alla. Därför glädjer jag mig över er, men jag vill att ni ska vara kloka när det gäller det goda och oskyldiga när det gäller det onda. Fridens Gud ska snart krossa Satan under era fötter. Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med er. Det blir ju nästan som en avslutning där, men det är ju inte riktigt en avslutning. Jag ska återkomma till det. När han skriver här då i vers 17, jag uppmanar er bröder och systrar, så är det inte alldeles självklart vilka han riktar sig till. Det går inte liksom utläsa det, för att han har ju tidigare i Romarbrevet talat till de starka i tron och till de svaga i tron. Och det är knappast de som han adresserar, för de har han ju adresserat ingående mycket tidigare. Så här är det lite svävande om vilka han menar. Och då så finns det forskare som har jämfört den här typen av förmaningar med till exempel, som det står i Galaterbrevet. I Galaterbrevet 6:12 eller 6:11 kan vi ta till och med. Så när Paulus går in för att avsluta Galaterbrevet, då har vi någon liknande förmaning. Han skriver: se här med vilka stora bokstäver jag skriver till er med egen hand. Alla som vill ha gott anseende genom något yttre försöker tvinga er till omskärelse. Och detta bara för att de inte ska bli förföljda för Kristi kors. Ty de som låter omskärelse, och så vidare och så vidare. Ni ser att han tar i ganska ordentligt. Han syftar här på sådana som försöker tvinga er till omskärelse. Man kan ju märka den här, inte frustrationen, den här vreden som finns bakom de orden. På samma sätt står det, om du tittar i Filipperbrevet. Filipperbrevet kapitel 3. Ja, hela det kapitlet egentligen, men vi ska inte läsa hela kapitlet. Men om du tittar där i tredje kapitlet, och det här är ju också... Nej, det är inte det sista kapitlet, är det inte, utan det är fyra kapitel. Men här står det, för övrigt i vers 1. För övrigt, mina bröder, gläd er i Herren. För mig är det inte besvärligt att skriva samma sak till er, och för er är det säkrast så. Och så kommer det. Se upp för hundarna. Se upp för de onda arbetarna. Se upp för de sönderskurna, och så vidare. Så där är också judaiserande bibellärare. Sådana som försökte tvinga på människor den här lagiskheten, som fasthållandet vid lagen som judekristna framförallt ville ägna sig åt. Men Paulus han går hårt åt dem här, och det är sannolikt att han menar samma typ av människor här i vers 17. Alltså tillbaka nu till Romarbrevet 16-17. Jag uppmanar er bröder att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Och här har jag gjort en notering, strukit under just det här med läran. Därför att läran står ju inte så högt i kurs i vår tid. Och då är frågan om vad är läran, eftersom det är så otroligt viktigt att hålla sig till läran. Och att man ska se upp med dem som vållar splittring eller som uppträder, kan bli er till fall i strid mot den lära som ni har fått undervisning om. Läran är ju helt enkelt det ord som har utgått från Jesus Kristus. Jesu Kristi undervisning. Hans predikan naturligtvis. Predikan är ju predikan om Guds rike. Och Jesus själv blir ju budskapet. Alltså hans död och hans uppståndelse är ju själva budskapet efter uppståndelsen, efter pingsten. Det är predikan. Det som manar oss till omvändelse och till att tro evangeliet, att världen är försonad med Gud. Men hans undervisning, Jesu undervisning, hans lära, det är den vi hittar i det vi kallar för bergspredikan. Om vi slår upp i bergspredikan, vi behöver inte göra det, men det börjar ju där i Matteus 5 med att han gick upp på berget och satte sig ner och började undervisa. Och så kommer bergspredikan. Så bergspredikan är inte en predikan, utan det är en undervisning, en utläggning av budskapet. Och jag tror att när det gäller undervisningen, för oss är det ju naturligtvis så att det handlar om undervisning om att Jesus är andra personen i gudomen. Att hans död därför inte är vilken människas död som helst, utan det är Messias, Guds son, som ger sitt liv på korset. Att blodet och vattnet som kommer ifrån honom står för dopet och nattvarden som han har instiftat och lämnat vidare. Hela hans undervisning, också fortsättningsvis om anden till exempel, är läran som ges vidare. Det är det här som är ifrågasatt. Och det är det här man inte följer eller lyder. För titta här nu, ska ni se kopplingen i vers 19. Då står det, er lydnad är ju känd av alla. På grekiska hypakoe är lydnad. Det vill säga detta att de har stått under ordet. De har lyssnat till ordet. Och de handlar efter ordet. Det vill säga lyder. De lyder läran som de har fått. De lyder undervisningen eller budskapet som de har fått. Och Paulus uttrycker alltså vrede mot dem som inte följer läran. Därför att han menar att det är inte bara vilseförande. Det leder till fördärvet. Och det är därför han använder så hårda ord som han gör i Galaterbrevet, i Filipperbrevet. Får inte tala om andra Korintherbrevet, där vi läste om de falska apostlarna. Fromma människor kanske till yttre, men med ett budskap som inte är en lydnadshandling emot den lära de har fått ifrån Herren Jesus. Kraften, förvandlingskraften, finns ju i Jesu Kristi ord, i hans lära, i hans predikan och i hans undervisning. Det står att de skapar splittring och väcker anstöt mot den lära som ni har fått undervisning i. Kommer ni ihåg hur det var i 6 kapitlet, Romarbrevet 6, i vers 17? Om inte så ska vi slå upp det, för här har man några, det är en vers men det är 3 jätteviktiga punkter som rör precis det som vi talar om. Alltså Romarbrevet 6:17. Där talar han då om lydnaden som ni kan läsa ifrån verserna innan. Och så kommer vi till vers 17. Men Gud vare tack, ni var syndens slavar, men har nu av hjärtat blivit lydiga mot den lära som ni blivit överlämnade åt. Alltså tre saker, ja, fyra förutsättningar förstås. Ni var syndens slavar, det vill säga ni tillhörde synden. Men det gör vi inte längre. Nu tillhör vi Jesus Kristus. Han är Herren. Vi tillhör honom. Och så kommer det tre saker. Av hjärtat. Alltså förbundet fullbordades av Jesus Kristus. I och med att han tog bort synden. Och tog bort stenhjärtat ur vår kropp. Och gav oss ett nytt hjärta och en ny ande. Enligt de profetiska orden i skriften. Det är av hjärtat. Anden talar mycket om i Romarbrevets 8:e kapitel. Och sen står det, av hjärtat blivit lydiga mot den läran. Och så står det för det tredje, som ni blivit överlämnade åt. Alltså läran kan inte anpassas till människorna. Det är människorna som måste anpassa sig till läran. För läran är det gudomliga läran från Herren Jesus Kristus, den andra personen i gudomen. Han har inte bara ett budskap, en predikan, utan han har undervisning där vi kan förstå de principer som finns i Guds rike helt enkelt. Och vi kan genom att vara trogna emot läran och genom att vara lyhörda för anden lära oss att leva i enlighet med Guds rikets principer. Men här fanns det människor som förrådde den här läran och som la till, eller om de drog ifrån, eller hur de nu gjorde. De gjorde våld på den lära som vi har blivit överlämnade till. Det handlar om att leva i enlighet med tron. Titta i 12:e kapitlet. Ni kan få två bibelversar eller två ställen där det talas om att leva i enlighet med tron. Och den första är i 12:e kapitlet. Här börjar ju då tillämpningen på Romarbrevet. Det har vi gått igenom noggrant. Så förmanar jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet. Därför att det är en trons lydnad vi talar om. Det är inte lagens lydnad. Och det är stor skillnad. Stor skillnad. Trons lydnad, i trons lydnad vid Guds barmhärtighet så ingår också den självklarheten att jag är inte fullkomlig. Jag kanske inte ens är en duktig kristen. Men jag lever av det som Jesus Kristus har gjort för mig. Jag lever i försoningen av förlåtelsen. Jag är i honom. Och det är han som är min ära. Och så är det hela tiden. Detta är inte en intellektuell sanning, utan detta är en livsstil. I den här livsstilen så tar den sig uttryck i en negativ och en positiv sak, om ni kommer ihåg det. Det negativa var ju i vers 2. Anpassa er inte efter den här världen. Och det positiva var senare i vers 2. Låt er förvandlas genom sinnets förnyelse. Genom att tillgodogöra er Guds ord. Så detta är alltså en tillämpning av vad det är att leva enligt läran. Den lära som Gud har gett oss. Och den läran är evangeliet. Och den läran sammanfattas i det dubbla kärleksbudet naturligtvis. Att älska Gud av hela sitt hjärta, av hela sin själ, av hela sitt förstånd. Och sin nästa som sig själv. Men tydligen så fanns det folk i Rom som inte ville leva i enlighet med läran, alltså som kanske hade många fina och vackra ord, men som inte själva levde i enlighet med läran, praktiserade inte denna vardagens logiska gudstjänst, tog inte konsekvenserna utav att Jesus Kristus är Herren. Titta också i kapitel 14. Där skriver Paulus i, vi kan nästan ta från 17:e versen då. Guds rike består inte i mat och dryck. Alltså det är den här laglydnaden igen då, va. Utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande. Den som tjänar Kristus på det sättet behagar Gud och håller provet inför människor. Låt oss därför sträva efter det som tjänar friden och den ömsesidiga uppbyggelsen. Då lever man efter Jesu Kristi undervisning. Men de här som Paulus adresserar nu i slutet på Romarbrevet, det 16 kapitlet, de betedde sig inte så. De hade inte täckning helt enkelt för det de sa. Vänd er bort ifrån dem, säger han i slutet på den 17 versen. Och det har jag mediterat också lite extra över. Varför ska man vända sig bort ifrån dem? Ja, det är för att det är livsfarligt naturligtvis. Att börja kompromissa eller att slå in på den vägen som de här falska lärarna visar på. Det är ju direkt vilseförande. Det underminerar själva evangeliets kraft i mitt liv. Det får mig att förlita mig på andra saker än på det som Herren Jesus Kristus har gjort. Så kommer det i vers 18. Ty sådana tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk, och med milda ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor. Och så kommer det då, er lydnad, hypakoe, är ju känd av alla. Därför glädjer jag mig över er. Men jag vill att ni ska vara kloka när det gäller det goda, när det gäller evangeliet, och oskyldiga när det gäller det onda. Sen skriver han, fridens Gud ska snart krossa Satan under era fötter. Hur man ska förstå det kan man ju fundera över, men det verkar ju vara rätt så tydligt att Paulus här associerar till händelsen i syndafallet. Alltså där det står att kvinnans säd ska söndertrampa ditt huvud, krossa ditt huvud. Ormen är ju Satan. Att det är den tanken som finns i Paulus sätt att uttrycka sig här. Och ormen är ju också en beteckning för just villolärarna. De som kommer med den felaktiga säden. De som sår split, skapar splittring, väcker anstöt emot läran. Så Satan som ska krossas under deras fötter, ormen, står alltså för allt ont, oordning, meningsskiljaktigheter och skandaler i församlingen. I andra Korinthierbrevet 11:14 har jag skrivit upp. Jag måste se vad det står där. Andra Korinthierbrevet 11:14. 13. Sådana som de är falska apostlar, ohederliga arbetare, men uppträder som Kristi apostlar. Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Men de kommer att få det slut som de förtjänar. Alltså deras inflytande, deras makt kommer att krossas. Så jag tror inte att man behöver vara allt för dramatisk när man läser den där versen om att Satan ska krossas under våra fötter. Utan det är nog helt enkelt så att om vi lever i anden, vi lever av Guds ord och vi lever i hypakoe, i evangeliets lydnad, vi vandrar med Kristus, då kommer också det som är runt omkring eller det som står emot evangeliet att uppenbaras. Det kommer att komma på skam förr eller senare. Alltså att vinna den striden, den har ju Kristus vunnit. Och är vi i honom så segrar vi tillsammans med honom. Som det står i Uppenbarelseboken, de där 7 sändebreven. Den som vinner seger, han och så vidare, va, ska få livets krona, eller en uttryck. Den som vinner seger, det uttrycket kommer igen i alla 7 sändebreven. Och när jag läste det för många år sedan tänkte jag, ja men hur kan jag veta om jag vinner seger? Du, det är Kristus som vinner seger. Och när vi är kopplade tillsammans med honom, då är vi delaktiga i den segermarschen, i den triumftåget som han har tagit oss in i. Så det där med att Satan ska krossas under våra fötter, det är nog mera som en sidoeffekt, kanske man inte ska säga. Men jag säger det här därför jag vill inte att vi ska bli upptagna med fel saker. Utan vi ska vara upptagna med att vandra i frid, glädje, rättfärdighet i den helige ande. Så ska det ordna sig med allt det där andra. Jesus sa, ni är jordens salt. Jag mediterar över det och tänker att ja, med ett salt kan väl inte göra så mycket goda gärningar precis. Vi är ett salt, vi kan inte göra så mycket. Nej, men vi kan hindra förruttnelsen. Ni är världens ljus. Ja, vad betyder det? Ja, det betyder att vi kan visa på en väg framåt. När vi vandrar efter anden. När jag säger att vi ska vandra efter anden eller att vi vandrar efter anden så låter det fortfarande ovant och pretentiöst. Men kom ihåg när vi gick igenom Romarbrevets 8:e kapitel. Där vi tog alla de här kännetecknen på vandringen efter anden. Det är inte så långt borta. Vi är där, vänner. Låt oss hålla fast. Och sen så står det då i slutet här på den 20:e versen. Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med er. Nu är det ju så här som ni kanske inte tänker på men ni känner igen det när jag säger det. Att grundtexten som vi kallar den. Den finns ju egentligen i många olika fragment. Alltså Romarbrevet i original i ett stycke finns ju inte. Utan det skrevs ju kopior. De hade inte arkivsäkert bläck utan det skrevs på. Så att det man gräver fram så här lång tid efteråt. Det kan vara från kanske från 110 kanske olika delar av dåtida världen och i olika tider. Och sedan så sätter man ju så att säga sammanställer man de här bitarna så att det blir en helhet. Och det ska ju då vara trovärdigt. Ibland händer det att det skiljer sig på två stycken olika fragment. Här är ett sådant exempel. De där orden som står här. Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med er. De finns inte där i en grundtext. Men i en annan grundtext så finns de som vers 24. Och om du då tittar i din bibel så ser du att vers 24, den finns ju inte. Nej, och där har du då förklaringen. Alltså i den grundtexten som vi har, där ingår vers 24 så att säga i slutet här på vers 20. Och i den grundtexten där det fattas, där kommer det igen som en vers 24 istället. Det är ju en bagatell kan vi säga. Men jag säger det eftersom någon kanske har läst skriften så noggrant så att du har sett att vers 24 saknas. Då kan man ju fråga sig varför den saknas. Men nu vet vi det. Det finns en del andra exempel i Nya Testamentet där det är på ett liknande sätt. De är inte så många men några stycken. Sen kommer vi till vers 21 till och med 23. När han hälsar från sina medarbetare. Och här nämner han då 8 personer. Och de här 8, de verkar som att de ingår i hans arbetslag. Det är nog inte hela hans arbetslag. För att kvinnorna är inte alls omnämnda. Utan det är 8 män som nämns här. Så att det är väl en del av hans arbetslag i alla fall. Vi läser där vers 21. Timoteus, min medarbetare, hälsar er, liksom mina landsmän Lucius och Jason och Sosipater. Jag, Tertius, som har skrivit ner detta brev, hälsar er i Herren. Gaius, som är min och hela församlingens värd, hälsar er. Erastus, stadens kassör, hälsar er, liksom brodern Quartus. Och Timoteus vet vi ju ganska väl vem det är. Jag tror inte ens jag tar mig tid till att slå upp alla de där bibelställena där det talas om Timoteus. Men det var väl redan på hans, var det på hans första missionsresa eller var det på den andra? Jag ska låta det vara osagt just nu. När det är hans andra missionsresa. När han kommer till, är det Efesus? Han måste slå upp det i alla fall då. Apostlagärningarna 16. Där står det nämligen att han kommer till Nej, just det. Paulus kom också till Derbe och Lystra. Där fanns en lärjunge som hette Timoteus. Okej, då är jag på hans, det är början på hans andra missionsresa. Då kommer han till Derbe och Lystra och där träffar han en familj som har en son, tonåring, som heter Timoteus. Hans mor är judinna, hans far är grek, han är inte omskuren. Men han har blivit en kristen, alltså behöver han inte omskäras heller. Men Paulus vill ha honom som sin nära medarbetare. Och för att det inte ska bli bråk med judarna så låter han omskära Timoteus. Och sen följer Timoteus med Paulus. Han får olika uppdrag av Paulus. Det var till exempel Timoteus, som du kommer ihåg det, från Korintsebreven, som skickades till Korint för att medla i den striden som fanns där. Han var känd i Efesus. Den är Timoteus. Han står med som avsändare på 4 av Paulus breven. Så han var i stor utsträckning med Paulus. Och i andra Timoteusbrevet, kanske redan i första Timoteusbrevet, andra Timoteusbrevet, som ju är de sista breven som Paulus har skrivit, där han skriver till Timoteus, där hälsar han Timoteus som biskop helt enkelt i Efesus. Så att han blir ju den som leder församlingarna i Efesus och runt omkring där. Vi kan titta i, det står inte så väldigt tydligt, men jag tror inte vi hinner med det. Men det står i alla fall att han hade blivit avskild med handpåläggning, han hade fått en nådegåva, han skulle vara föreståndare här. Så att den där Timoteus är en viktig medarbetare. Sen ska man hälsa han också från sina landsmän, Lucius, Jason och Sosipater. Vem den där Lucius är, det vet man inte riktigt. Jason är förmodligen densamme som omnämns i Apostlärningarna 17. I Apostlärningarna 17, då har de kommit till, det är fortfarande den andra missionsresan, då har de kommit till Thessaloniki. Och så står det i vers 5. Men judarna blev avundsjuka, tog med sig en del löst folk från gatan och ställde till upplopp och oroligheter i staden. De stormade fram mot Jasons hus och sökte efter Paulus och Silas. Och vi ville föra ut dem till folkmassan. Den Jason som jag nämnde där är förmodligen den Jason som nu är med Paulus i Makedonien. För det är ju därifrån, nej förlåt, i Grekland, för det är ju därifrån som han skriver till församlingen i Rom, till Romarbrevet. Så Sispater är förmodligen densamme som omnämns i Apostlagärningarna 20, vers 4. Och det är därifrån Romarbrevet skrivs, från Apostlagärningarna 20, vers 4. Där sitter Paulus när han skriver och så ska han ju resa norrut. Och då har han med sig den här Sosipater, alltså han som är med i arbetslaget här i Korint. Så det är ganska uppenbart vad det är för personer. Och likaså Gaius, när dit har vi inte kommit ännu. Vi är på vers 22. Jag, Tertius, som har skrivit ner detta brev och så vidare. Ja, det vi vet om honom, det är alltså att han är sekreterare, om man ska kalla det, författare till brevet. Paulus har dikterat och Tertius har skrivit. Legenden säger att den där Tertius sedan blev biskop i Iconium, eller församlingsföreståndare, eller som skulle vara satt till att vaka över församlingen, som det står. Och sen står det då, Gaius är min och hela församlingens värd. Det är den Gaius som är omnämnd i första Korintsbrevet 1:14. Han bodde alltså i Korint. Och Paulus hade ju döpt Gaius och hela hans hushåll. Han skriver ju annars, Paulus, att han inte ville döpa så mycket. Det fick andra ägna sig åt, utan han skulle ju själv förkunna. Men just Gaius och hans hushåll hade han döpt. Och hans hus, det visar ju återigen på att den här tanken med husförsamlingarna. Gaius och hans hushåll och de som samlades, alla som samlades hos honom. Hela församlingen hade Gaius som sin värd. Och sen är det Erastus, stadens kassör och oikonomos på grekiska, förvaltare. Han är omnämnd i Apostlärningarna 19:22. och även i andra Timoteusbrevet 4:20. Så att han är också en av de nära medarbetarna och en nyckelperson kan man säga i Paulus arbetslag. Det skiftar väl lite i hans arbetslag. Den här Erastus är alltså omnämnd som stadens kassör i Korinto. Och då har det visat sig att vid utgrävningar så har arkeologen funnit hans namn inskrivet på den östra sidoingången till stadens teater vid torget. Och den där plattan då med hans namn har jag sett på fotografi eller på bilder då i någon bok. Och där står att han i tacksamhet till staden för sin position, sitt förtroende som staden hade visat honom i och med att han var kassör, så hade han själv bekostat bygget utav en stenlagd gata som gick dit till teatern. Så han är belagd på ett trovärdigt sätt. Och sen så står det också om brodern Quartus. Och det vet man ju inte riktigt vem det är, men där finns ju en annan liten rolig utläggning. Det står ju Tertius hade skrivit brevet. Och Quartus var med här. Och det här var ju sådana namn som man gav. Man hade ju stora barnaskaror vid den här tiden. Och då när man inte visste riktigt vad ungarna skulle heta, då kunde den tredje få heta Tertius. Och den fjärde heta Quartus och så vidare, va. Den åttonde heter Otto, för det betyder ju vad det vad namnet betyder. Och därför finns det de som menar att den där Tertius och Quartus, de var förmodligen bröder. Men det är ju också en sån där gissning som jag inte är säker på att den är så väl underbyggd. Men de skulle alltså ha samma föräldrar. Legenden säger att Quartus senare blev biskop i Beirut. Och varför inte? Nära medarbetare till Paulus. Han var väl gett förtroende nog för att kunna få ansvar också för hela församlingar. Sen kommer då den avslutande lovprisningen, doxologin. Gud har makt att styrka er genom mitt evangelium och förkunnelsen om Jesus Kristus. Han har avslöjat den hemlighet som i oändliga tider varit dold, men som nu har uppenbarats och gjorts känd genom profetiska skrifter på den evige Gudens befallning för att föra alla folk till trons lydnad. Han är den enda vise Guden och hans är äran genom Jesus Kristus i evighet. Amen. Den här lovprisningen är lite längre eller lite avviker lite språkligt sett ifrån en del andra lovprisningar som Paulus har haft. Då har man diskuterat det, men jag tror inte att det är något vi behöver diskutera här. Honom som förmår styrka genom mitt evangelium. Lägg märke till orden, mitt evangelium. Det är klart att Paulus visste att det var Guds evangelium. Men att Guds evangelium hade blivit så förenat genom det uppdrag som han hade fått med Guds evangelium, som var så förenat så att han var ett med Kristus, han var ett med Gud. Och det var på det sättet också hans evangelium. Det skulle ju föras vidare, oförvanskas. Inga tillägg, inte dras bort någonting, utan han hade satt en ära i att göra Guds evangelium till sitt evangelium. Det där skriver han också, jag ska se vad det står här i andra kapitlet, vers 16. Just det. Det ska visa sig på den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna. Allt enligt det evangelium som jag predikar på Jesu Kristi uppdrag. Och på ett liknande sätt skriver han i 11 kapitlet, vers 28. I fråga om evangelium är de fiender för er skull, men i fråga om utkårelsen är de älskade för fädernas skull. Ja, och där kommer också det med olydiga och lydiga mot evangeliet. Och sen så finns den här grundtanken med i den 25:e versen som verkligen har fått liv för min del i alla fall under de här åren nästan som vi har hållit på med Romarbrevet. Det står så här att att Gud har avslöjat den hemlighet som i oändliga tider varit dold. Alltså detta att evangeliet har funnits hela tiden i det gamla Israel. Och i det nionde kapitlet, kommer ni ihåg de fem första verserna, där räknas Israels företräden upp. De hade lagen, de hade tempelgudstjänsten, de hade alltihopa. I detta så finns Kristus. Det var han som var klippan i öknen. Det var han som var närvarande i tempelgudstjänsten och så vidare. Det var dolt, men nu har det uppenbarats i Jesus Kristus. Så det är en grundtanke, och den där grundtanken finns ju också. Att jag tänker både på, inte bara Paulus utan också Jesus, eller först och främst Jesus, kommer ju till sitt folk, till Israels folk. Paulus på samma sätt, han vände sig till Israels folk. Nu var det många som inte ville ta emot evangeliet, men det var också många som tog emot evangeliet. Och det har alltid funnits en kvarleva, en helig rest. Och det är den heliga resten som Jesus fullbordar sitt förbund med. Det är den heliga resten, den judiska kvarlevan, som Paulus alltid kommer till när han går först till synagogan. För evangeliet gäller först och främst juden, sedan också greken. Jag har tänkt på, jag har fått nytt ljus över det också när jag läser i evangelierna. Jesus talar och säger, jag ska bygga min församling. Då tänker vi den västerländska kyrkan i 2000 år. Men i själva verket är att han ska bygga min församling. Det vill säga, han ska komma till den här heliga resten, kvarlevan, ta bort synden. Det nya förbundet ska liksom ta gestalt bland de här människorna. De som han har utvalt. Han säger på ett ställe till dem, frukta ej du lilla jord. Det är också ett gammaltestamentligt språk. Det har behagat er fader att ge er riket. Vi känner inte till någonting om det här. Men genom Jesus Kristus och hans lära så har det uppenbarats för oss. Och vi har också förts in i den där heliga resten, in i den kvarlevan, in i det sanna olivträdet. In i det frälsta Israel. Vi är det frälsta Israel. Sen att det har avknoppats och blivit en självgående kyrka, det är en annan historia. Men det var ju inte aktuellt när Paulus skriver Romarbrevet. Det är av senare datum. Så det kan vi inte ta med här nu. Det får vi ta med om vi kommer så långt någon gång som till pastoralbreven, alltså till Mosesbreven och Titus och det där. Och så står det, men genom förkunnelsen har hemligheten uppenbarats och gjorts känd. Jag ser här att vi har två olika översättningar. Han har avslöjat en hemlighet som i oändliga tider var fördold, men som nu har uppenbarats och gjorts känd genom profetiska skrifter. Nej, förlåt. Det är 25 versen är det ju. Gud har makt att styrka genom mitt evangelium och förkunnelsen om Jesus Kristus. Där är hemligheten avslöjad. Så det är förkunnelsen som uppenbarar evangeliet, som avslöjar vem Jesus Kristus är, som gör den dolda hemligheten uppenbarad och känd. Förstår vi hur viktig förkunnelsen är? Undervisningen. För mig framstår Guds ord och Guds evangelium så heligt så att skulle man ta på det så skulle man få en stöt alltså. Och här befinner vi oss i en tid när människor lägger till och drar ifrån precis som de själva vill. Men det kommer att visa sig. Det har redan visat sig på så sätt att kraften är borta. Här säger han att genom förkunnelsen har hemligheten uppenbarats och gjorts känd. Vi kan titta också på Efesierbrevet. Där finns ett sånt klassiskt bibelställe. Efesierbrevet kapitel 3, vers 5. I tidigare släktled har den inte avslöjats för människor, så som den nu genom anden har uppenbarats för hans heliga apostlar och profeter. Den innebär att hedningarna i Kristus Jesus och genom hans evangelium är våra medarvingar och tillhör samma kropp som vi och har del i samma löfte. Och så står det i vers 10. Så skulle Guds vishet i sin mångfald nu genom församlingen göras känd för härskarna och väldigheterna i den himmelska världen. Så församlingen, detta att ha tagits in i Kristi undervisning, in i läran, att vandra efter den, leva efter den, det är att göra evangeliet känt. Va? Vårt ansvar är så att uppenbara för människor vem Jesus Kristus är. Och som det står här också, för att alla folk ska föras till trons lydnad. Och så kulminerar då, eller avslutas Romarbrevet med Gud, den ende vise, tillhör äran genom Jesus Kristus i all evighet. Amen. Jag tror det där blev att det blev bra att vi fick med den där tanken här nu de sista minuterna. Att Paulus skriver Romarbrevet därför att han vill övertyga judarna, sitt folk, om att rättfärdiggörelsen sker genom tro på Jesus Kristus. Och eftersom den går till på det sättet så är dörren öppnad också för hedningarna. För också hedningarna kan tro på Jesus Kristus. Det är liksom den bakomliggande tanken med Romarbrevet. Och sen så står det då att vår syster Febe, som står i 16 kapitlet, första versen, hon ska då ha med sig Romarbrevet som han har skrivit färdigt här nu. Och så ska hon bege sig till Rom. Och där ska hon överlämna brevet, och Paulus, enligt Apostlagärningarna 20, vers 4, 5, 6, lämnar nu Korint i sitt resesällskap och reser norrut mot Filippi. Där firar de påsk. Och så tar de sig sedan över till Troas. Där stannar de i 7 dagar. Och så återvänder han till Jerusalem. Och där finns det 5,5 kapitel i Apostlagärningarna som handlar om vistelsen i Jerusalem. Och där fängslas han. Och han sitter i fängelse i Caesarea vid havet, Caesarea Maritima, i 2 år. Och det finns en teori, den är inte alls oävend, som säger att det var därifrån han skrev fångenskapsbreven. Alltså Efesierbrevet, Filipperbrevet, Kolosserbrevet och brevet till Filemon. Alla de 4 breven som nu står på tur, alltså, de är skrivna från ett fängelse. Det framgår av texten. Men frågan är från vilket fängelse. De flesta säger att han skrev dem först när han kom tillbaka till Rom. Min logik säger att när han var i Caesarea i 2 år, så har han väl inte så passiv så han inte skrivit ett enda brev. Jag tror att han skrev dem där. Det kan ju också vara så att han skrivit olika brev i olika fängelsevistelser. Han satt ju i fängelse 6 gånger som vi vet, eller 4 gånger som vi vet, 6 gånger som är mycket troligt. Men 7 gånger sa en av kyrkofäderna, Clemens. Så där får vi lämna Paulus. Herre, vi tackar dig för att vi har fått möjlighet att sitta ner med Romarbrevet framför oss och fördjupat oss i den hemlighet som du vill göra känd för oss. Herre, låt den här uppenbarelsen om vilka vi är i Kristus Jesus växa sig allt starkare. Låt vår kärlek till dig växa på höjden, bredden, längden och djupet och gör oss lydiga mot din lära. Herre, hjälp oss att vandra efter evangeliets sanning. Herre, vi tackar dig för att vi har fått förutsättningar genom de här bibelförklaringarna. Och nu ber vi att du ska fortsätta ditt verk. Vi förstår att det här är inte något som man tillgodogör sig en gång för alla, utan detta är någonting som vi ska leva i. Här så överlåter vi oss själva och våra närmaste i dina händer.
Ja, det var sista delen av Romarbrevet vi fick höra här med Håkan Sundliden och bibelförklaring. Men var inte orolig, vi kommer att fortsätta att sända här i närradion bibelförklaringar, men vi kommer att börja om från början, så att säga. Matteus evangeliet kommer vi att ha första delen av nästa vecka. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Producent och tekniker var jag, Ulf Gustafsson. Och efter programmet så får du lyssna till Missionskyrkans sändning och deras gudstjänst.